Då fortsätter vi vår genomgång av predikarens undervisning. Vi har nått fram till det andra kapitlet, till den 12:e versen. I kapitel 2, vers 12 till och med 17, kommer Salomo återigen in på visheten. Om man ska sammanfatta innehållet här, så är det att han betonar vilken stor gåva det är från Gud, visheten. Och den har företräde framför dårskapen. Men samtidigt måste vi komma ihåg att också den vise kan inte med hjälp av sin visdom, sin kunskap, sina gärningar skaffa sig ro och beständighet. Det går inte. Och bakgrunden till detta är ju återigen att ro, verklig frid i hjärtat kan endast Gud skapa genom sitt ord. Visheten, om jag har fått den gåvan, det är en gåva från Gud. Vi ska inte dyrka gåvan framför givaren, eller som Paulus säger, det skapade framför skaparen. Vi kan inte med hjälp av gåvorna vi har fått klättra oss upp till himmelen. Utan himmelen, nåden och friden, det får vi helt oförtjänt. Och det räcker oss i ordet. Och när man har den friden, så bör man också i förnöjsamhet och tacksamhet bruka de olika gåvor vi har fått. Inte för att få frid, det har jag redan. Utan i frid ska jag bruka. Och verkligen bruka och med gott samvete använda mig av och tacksamt ta emot det jag har fått. Inte missbruka det. Så att jag börjar att dyrka det skapade framför skaparen, gåvan framför givaren. Jag kan alltså inte med visheten, säger Salomo, skaffa mig en beständig vila och ro och trygghet i mitt hjärta. Det går inte. Också detta är fåfänglighet och obeständigt. Och så från den 18:e versen till och med den 21:a så betonar Salomo att vi måste ju en dag lämna allt. Vi glömmer ju så lätt bort det. Kanske måste lämna allt vi har redan ikväll, redan imorgon eller redan nästa vecka. Och det glömmer vi bort. Vi trampar på, vi arbetar som om vi absolut säkert ska leva i 100 år till. Eller i varje fall i 50 år till eller 10 år till. Inte alls säkert. Och det är därför som Salomo hela tiden talar om detta, att ta med glatt och fridfyllt hjärta emot det som du har nu och bruka det, inte missbruka det, bruka det med glatt hjärta. Det är ju mycket bestickande och klarläggande hur Salomo uttrycker sig. Ja, jag blev led vid all den möda som jag hade gjort mig under solen, eftersom jag gått någon annan som ska komma efter mig måste lämna vad jag har gjort. Och vem vet om denne ska vara en vis man eller en dåre. Det är en del som verkligen kan bygga upp kanske ett väldigt fint företag, eller de har byggt sig ett fint hus. Sen ska de ganska snart lämna det. De kanske inte har någon som kan ta över det. Ibland har de den gåvan att de har barn som fortsätter och brukar de goda gåvorna så som man hoppas att det ska bli brukat. Men det är inte säkert. Kanske inte finns någon som tar hand om det. Och här har man lagt ner sin möda och sin själ, och man har verkligen jobbat och slitit med det. Och sen, vad blir det sen då? Inte så sällan händer det. Jag har sett i mitt eget grannskap hur någon verkligen har arbetat och slitit, inte haft tid att gå och lägga sig ens på kvällen för att få alla stugor och bekvämligheter klara. Och sen ska han ta det i besittning och så får han hjärtinfarkt. Och det är precis det som Salomo berör här i 2:18 till och med 21. Och hur blev det med Salomos rikedomar och rike? Det var väldigt obeständigt. Redan med samma efter hans död så delades Israel i två delar. Det sprack itu. Och det kom plåga och hemsökelse ganska snart in i riket. Så ska vi alltså inte bygga vårt hopp och vår förtröstan på vårt verk, utan bara på Guds. I verserna 22 och 23 betonar så Salomo hur värdelöst det är med vår hjärteoro. Vad nytta har människan av all möda och hjärteoro? Hon är förelagd att arbeta och möda sig, men inte att bygga på sin möda och så gå upp i sin möda att hon blir blind för Guds gåvor och inte unnar sig någonting. Inte ens om natten får hennes hjärta någon ro, säger Luther i anslutning till Salomos undervisning här. Alla hennes dagar är fulla av plåga. Vad nyttar människan av all möda och hjärteoro som hon gör sig under solen? Alla hennes dagar är ju fulla av plåga, och det besvär hon har är fullt av grämelse. Inte ens om natten får hennes hjärta någon ro. Också detta är fåfänglighet. De få och korta dagar och år vi lever här, så är det ungefär på det där viset. Sen i verserna 24 till och med 26 kommer så Salomo till slutsatsen. Och Luther säger om dessa verser att här är den principiella slutsatsen och poängen i hela boken som ofta upprepas. Vadå? Jo, att vi ska vara nöjda med vad vi fått. Och det märkliga är nu att den här poängen i hela boken som upprepas ofta, det är just den som för så många har varit så anstötlig. Så den har man försökt att lyfta ut ur boken. Vad står det då? Jo, det är inte en lycka som beror av människan själv, att hon kan äta och dricka och göra sig goda dagar under sin möda. Jag insåg att också detta kommer från Guds hand. Han som har sagt, vem kan äta och vem kan njuta mig förutan? Ty åt den människa som behagar honom ger han vishet och insikt och glädje. Men åt syndaren ger han besväret att samla in och lägga samman, för att det sedan må tillfalla någon som behagar Gud. Också detta är förfänglighet och ett jagande efter vind. Den här slutsatsen upprepar Salomo på flera ställen, och jag kan hänvisa till några av dem en gång. I kapitel 3, verserna 12 till och med 13, där kommer Salomo tillbaka till detta. Jag insåg att ingenting är bättre för dem än att de är glada och gör sig goda dagar så länge de lever. Men om någon kan äta och dricka och njuta vad gott är under all sin möda, så är också detta en Guds gåva. Och i 3:22. Och jag såg att inget är bättre för människan än att hon är glad under sitt arbete, ty detta är den del hon får. Ty vem kan föra henne tillbaka så att hon får se och ha glädje av vad som ska ske efter henne? Och i 5:17 till och med 19. Se, vad jag har funnit vara bäst och skönast för människan, det är att hon äter och dricker och gör sig goda dagar vid den möda som hon har under solen, medan de livsdagar varar som Gud ger henne. Ty detta är den del hon får. Och om Gud åt någon har gett rikedom och skatter och därtill förunnat honom makt att njuta av dem och att tillgodogöra sig sin del och att vara glad under sin möda, så är också detta en Guds gåva. Ty man tänker då inte så mycket på sina livsdagars gång när Gud ger glädje i hjärtat. Och det finns flera sådana här sammanfattningar. När nu människor har läst det här, så har man tänkt, ja, men det här är ju ovärdigt att det står i Bibeln. Och man får ju inte vara glad och förnöjd, och man får inte njuta av Guds gåvor, i varje fall inte av somliga. Men så här står det faktiskt. Och vad det är frågan om, det är alltså inte den kötsliga njutningen som går ut på detta att man bygger sin frid, sitt skratt, sitt leende, sin glädje på de mänskliga strävandena, utan detta istället är att man kan njuta och i lugn och utan hjärteoro ta vara på det Gud ger mitt under mödan, därför att man har frid med Gud. Man har fått ett lugnt hjärta genom Guds verk, genom Guds ord. Det är alltså inte frågan om ett oansvarigt missbruk av Guds goda gåvor, utan ett verkligt bruk, ett verkligt tillvaratagande av det vi har fått. Och hela predikaren mynnar ut i detta, att vi redan nu stannar upp och förtröstansfullt och med glädje tackar och lovar Gud för vad vi har fått. Och då orkar vi också bättre med alla de olika arbetsuppgifter som är givna just åt oss. Predikaren säger att tänk på det, att det kan mycket snart tas ifrån det allsammans. Man tänker, nej, jag ska göra det där senare, eller vänta med det. Hela slutet av boken talar om det kan ganska snart tas ifrån oss det vi har nu. Vi går och inbillar oss att vi ska jaga efter något bättre och något mer än vad jag har nu. Och så möder jag mig och så har jag bekymmer och så har jag hjärteoro för massa andra saker. Istället för att förtröstansfullt bruka och ta vara på det jag har nu. Vad vet du om morgondagen? Vad vet du om nästa vecka? Vad vet du om nästa år? Vad vet du vad som ska hända med dina barn och dina barnbarn och med ditt gods och din egendom och allt möjligt? Och vi håller på och bekymrar oss och planerar allt möjligt. Vi har inte tid att tacka och lova Gud och ta vara på allt det som han ger oss i sån överflöd, om vi bara ser det. Faktiskt att mitt i fattigdom och misär slösar Gud sin godhet på oss. Fast det ser man så sällan. I varje fall inte den som är mitt uppe i misären. Han ser det inte. Den rike, han kan se det. Han kan till och med tänka, det hade varit mycket bättre om jag hade varit fattig. Om jag var som dem. De är i alla fall förnöjda. Titta på dem där. De behöver inte bekymras över några bankkonton och över egendomar och allt möjligt och deklarationer. De har ju inget att deklarera. Om man ändå fick vara som dem. Det finns ganska många som har kommit fram till det. Det vill säga, hela tiden är det någonting annat som alltid är bättre. Och den som är fattig och är misär, han tänker ju tvärtom. Om jag bara hade det så. Om jag hade det, om jag fick det. Då skulle allt vara bra. Och så ser man inte vad man redan har just nu och får det i stort överflöd genom Guds stora godhet. Ja, vi får olika saker. En del av oss har fått hustru, kanske också familj, kanske också barn. Ja, då ser man inte det. Då jagar man efter andra ting. Och även om man ser det så tänker man, ja, men man får ju inte vara riktigt glad över det. Och om man omfamnar sin fru så får man inte tycka att det är skönt inte. Det är farligt. Eller om man har fått någonting annat, man får inte njuta av det. Här talar Salomo verkligen om att verkligen med glädje och tacksamhet få ta emot och njuta av de gåvor som Herren ger. Det som är synd, det är att man bygger sin frid på mänskliga gärningar. På njutningen eller på visdomen eller på mänskliga företag av skilda slag. Att dyrka gåvan framför givaren. Men att verkligen i stor tacksamhet bruka gåvan därför man vet att det är en gåva av nåd jag har fått. Det är vad vi skulle göra. Så har då människan skaffat sig onödiga bekymmer genom att på olika sätt ställa upp människostadgar om vad hon får göra och inte göra i sådana punkter där Guds ord inte kommer med stadgar och förbud. Och så har man avhänt sig all den hjälp och all den tröst som Gud ständigt vill ge en. I kapitel 3 så talar predikaren de här kända orden om allt har sin tid. Och det ska vi också se i detta sammanhang, att allt har sin tid, att vi ska ta det ganska lugnt om vi drabbas av någonting som vi tycker det här är ju outhärdigt. Allt har sin tid. Vi ska ta emot allt, både tuktan och vad ska vi säga, när det är lättare för oss, från Guds hand. Finna oss i att det är vad Gud tilldelar oss. Och för en troende är det alltid så egentligen. Vad vi än får så är det inte straff, utan det är tuktan. Och det är sånt jag behöver. Om jag drabbas av svår olycka, jag förlorar egendom eller jag förlorar nära och kära, så tar jag också det, och borde jag ta det, fast det är så svårt, ta det från Guds hand. Han vet bäst vad jag behöver. Allt har nämligen sin tid. Varje företag under himmelen har sin stund. Födas har sin tid, dö har sin tid, plantera har sin tid, rycka upp det planterade har sin tid, dräpa har sin tid, läka har sin tid, bryta ned har sin tid, bygga upp har sin tid, gråta har sin tid, le har sin tid, klaga har sin tid, dansa har sin tid, kasta undan stenar har sin tid, samla ihop stenar har sin tid, ta i famn har sin tid, avhålla sig från famntag har sin tid, söka upp har sin tid, tappa bort har sin tid, förvara har sin tid, kasta bort har sin tid, riva sönder har sin tid, sy ihop har sin tid, tiga har sin tid, tala har sin tid, älska har sin tid, hat har sin tid, krig har sin tid, fred har sin tid, och så vidare. Är det inte fantastiskt? Rakt på sak, mitt i prick. Precis så är det. Och det där ser vi ju runt omkring oss. Men när den tid som gäller för mig och den del som gäller för mig ges åt mig, då vill jag inte böja mig och förlita mig på att allt har sin tid. Just nu så får jag sörja. Eller just nu kan jag få vara glad och så tacka för det. Nej då, det ska alltid vara någonting annat. Kan inte böja mig att det är den tid som jag har fått nu. Och det ligger i Guds hand. Vad jag får imorgon. När jag går och lägger mig så vet jag inte hur det blir nästa dag. Vad som händer då. Men jag kan vara lugn och ändå ha fri och ro. Jag kan säga varje kväll, nu så anbefaller jag min ande åt dig. Du trofaste Gud, du min återlösare. Du har återlöst mig, du trofaste Gud. Lugnt och stilla. Jag vet inte om jag kommer andas nästa dag. Jag vet inte om det kommer sorg och plåga och svårigheter. Jag vet inte om det är dags att rycka upp eller plantera, samla ihop stenar eller kasta ut stenar eller vad det blir. Allt har sin tid. Tar emot och förvaltar det som Gud förelägger mig. Det är inte frågan om att jag ska bli apatisk och att jag ska tänka, det spelar ingen roll vad jag gör. Det är inte det Salomo säger här. Utan det är att i lugn och trygghet ta emot och bruka det Gud ger en. Och inte hela tiden avundsjuk se på vad de andra har och jaga efter någonting annat. Det är fåfänglighet. Låt oss alltså, säger Luther i anslutning till detta, inte plåga oss för framtida ting, utan njuta av det som är för handen. I lugn och glädje ta emot det som är för handen. Vare sig det är nu det ena eller det andra. I anslutning till 3:12-13 säger Luther att det är frågan om att njuta av det ting som är för handen. Och att ha ett lyckligt och glatt hjärta utan ängslan och bekymmer för framtiden. Men förmågan att göra detta, säger han, det är en Guds gåva. Våra bekymmer bara skapar plåga. Och Salomo uppmanar oss att åkalla Gud, att ta bort våra bekymmer och att ge oss lycka och frid i hjärtat. Och i 3:14 betonas så, 3:14-15, att det är bara Guds verk som förblir. Människans verk är obeständiga. Jag insåg att allt vad Gud gör skall förbli evinnerligen. Men man kan inte lägga något därtill, ej heller ta något därifrån. Och Gud har så gjort för att man ska frukta honom. Vad som är, det var redan förut. Och vad som kommer att ske, det fanns också redan förut. Gud söker bara fram det förgångna. Det mänskliga hjärtat kan inte vara nöjt med det ting som är närvarande, säger Luther. Det önskar sig inte det som det har nu, det som är för handen, utan ständigt det som ska komma, någonting annat. Men så snart det har det som då skulle komma, så blir det i alla fall inte nöjt, utan är allt jämt inte nöjt, utan ser efter något annat igen och igen och igen. Hjärtat är inte tillfredsställt. Och detta är nu det mänskliga hjärtats tillstånd. Men för Gud är det annorlunda. Det som är, det är gott. För Gud är det inte så att han måste jaga efter något nytt, utan det som redan hans namn säger, han är, han var och han skall komma. Han behöver inte jaga fram något nytt och tänka ut något annat. För honom är allt sammans nu. Allt sammans är för handen. Hans namn betyder ju, ordet Herren betyder ju, han som är. Gud förblir vid de verk han gör. Han ändrar sig inte, han måste inte hitta på något nytt, inte jaga efter någonting annat. Han förblir vid sina verk. Och han plockar bara fram dem och han delar ut på olika vis. Och allt har sin tid. Guds verk är inte obeständiga. Så kommer Salomo in på orättvisor och orättrådigheten här i världen under solen i 3:16 till och med 21. Ytterligare såg jag under solen att på domarsätet rådde orättfärdighet och på rättfärdighetens säte orättfärdighet. Då sade jag i mitt hjärta, både den rättfärdige och den orättfärdige ska Gud döma. Till varje företag och allt vad man gör har sin tid hos honom. Jag sade i mitt hjärta, för människornas skull sker detta, för att Gud må pröva dem och för att de själva må inse att det är som boskap. Ty det går människors barn som det går boskapen, dem alla går det lika. Som boskapen dör, så dör också det. Samma slags ande har det också alla. Ja, människorna har inget framför boskapen, ty allt är förfänglighet. Alla går det till samma mål, alla har det kommit av stoft och alla ska det åter bli stoft. Vem kan veta om människornas ande att den stiger uppåt och om boskapens ande att den far ner under jorden? Och jag såg att inget är bättre för människan än att hon är glad under sitt arbete, ty detta är den del hon får. Ty vem kan föra henne tillbaka så att hon får se och ha glädje av vad som ska ske efter henne? Ja, de här verserna har man funderat en hel del över. Vad menas här? Ja, hur är det med människan och boskapen? Salomo jämför här nu vad vi gör, de mänskliga ansträngningarna, med djuren. Och så går man och inbillar sig att det är något särskilt märkvärdigt och fint med oss. Det ser man ju boskapen, den är en tid och sen så är den väck. Ja, men hur är det med oss då? Ja, vi lever för evigt. Inte. Vi håller på ungefär som boskapen och stångas ett tag och bråkar och hoppar omkring lite. Och sen är det inte mycket med mig eller med Ulrik eller Rune eller någon annan. Det är som med boskapen. Vi har också en begränsad tid här, precis som boskapen. Ja, men hur är det med människans ande då? Och så djurens ande. Ja, det vet ju världen. De säger ju det. Nu så har hon fått frid. Och nu har han fått frid. Det säger alla hedningar. Äntligen. Vad är det för dumheter? Att hedningen, den som inte har det eviga livet och inte ha frid med Gud, att nu så har hans ande vänt till Gud, men boskapen, kossan där ute, det gick neråt, men han eller hon gick uppåt. Ja, det står det i dödsannonserna. Även när man inte alls har frid i hjärtat, saknar tron, så tror man i alla fall att nu har vi fått det bättre. Inte alls. Och när man nu inbillar sig det här, så fortsätter man då i sin blindhet och glömmer bort att precis som boskapen dör och allt annat vissnar, så kommer vi att dö och vissna här. Vi har inte så lång tid på oss. Det glömmer man och så håller man på. Och sen när ändå döden kommer på, ja, då tröstar man sig med, ja, det var bäst så. Och nu har hon fått ro. Men hon har inte fått någon ro om hon inte hade den innan. Hon har inte fått någon frid om hon inte hade den innan hon dog. Han har inte fått någon bättre tillvaro nu. Vi vet att det är tvärtom. Att dö i ofrid med Gud innebär att det blir ännu värre. Salomo är fantastiskt vis. Vilken undervisning. så skulle vi ha ett lyckligt hjärta och fröjda oss över vad vi har fått av nåd nu. Göra det i Guds fruktan. Och Guds fruktan och att kunna bruka och njuta av det vi får från Gud, det är inte någonting världsligt, det är en Guds gåva. Det kommer från himmelen, det kommer ovan solen. Men när man plågas av dessa ting, ja då är man som djuren. Man håller på här som djuren. Och visst blir väl människan i sin otro, inte minst i vår tid och avfallets tid, mer och mer som djuren. Eller hon är mer och mer djurisk. Hon inbillar sig att hennes ande går uppåt och det blir bättre, fastän hon saknar frid med Gud. Världen varken ser eller förstår att människans själ är odödlig. Hon vill inte besinna, vad hjälper en människa om hon vinner hela världen men förlorar sin själ. Och Jesus säger, du dåre, i denna natt ska ditt liv utkrävas, din själ. I 3:22 kommer alltså slutsatsen igen, att i glädje och tacksamhet bruka Guds närvarande gåvor och inte jaga efter det som vi inte har. Vad som ska ske efter henne kan inte veta någonting om det, och bygga på att så och så kommer det bli med våra barn och barnbarn, och så kommer det gå med mitt företag och med mina insatser. Det får jag lämna. Det vet jag ingenting om. Jag ska sköta det som är förelagt mig i min tid, och allt har sin tid. I kapitel 4, 1-6 så talar Salomo om våldsgärningarna här i världen. Hur mycket ont och hur mycket elände finns det inte här i världen? Förtryck, tårar och lidande. Ytterligare såg jag på alla de våldsgärningar som förövas under solen. Jag såg förtryckta fälla tårar. Ingen fanns som tröstade dem. Jag såg dem lida övervåld av sina förtryckares hand, och ingen fanns som tröstade dem. Då prisade jag de döda som redan hade fått dö, lyckliga framför de levande som fått leva. Men lycklig framför båda prisade jag den som ännu inte hade kommit till, den som hade sluppit att se vad ont som görs under solen. Och jag såg att all möda och all skicklighet i vad som görs inte är annat än den enes avund mot den andre. Också detta är förfänglighet åt jagande efter vind. Dåren lägger händerna i kors och tär på sitt eget kött. Ja, bättre är en handfull ro än båda händerna fulla med möda och med jagande efter vind. Bättre är en handfull ro, förnöjsamhetens gåva. Med tanke på att denna värld i den ondes våld och allt elände här, så vore det den meningen bättre att inte vara här. Han lär oss alltså att här i denna världen kan vi inte vänta oss annat än orättvisor och skilda slag. Det är tårar och lidande, det är krämpor och sjukdom, och det är död. Det vill inte människan inse. Hon tror att om hon går omkring med lite plakat så försvinner krigen här i världen, och så försvinner ondskan och sjukdom och kanske till och med död till slut. Kanske vi kan med hjälp av DNA-tekniken ändra lite grann på genkombinationerna så vi slipper att dö. Hon inser inte att denna värld är under förgängelse. Hur fåfängligt allt det här. Vi manipulerar en liten tid här i världen, men vi kan inte ändra på detta faktum att här i denna tidsålder är det bedrövelse och lidande och död och möda. Vad ska vi då göra? Ja, vi ska satsa naturligtvis på cancerfonden, vi ska satsa på det och detta, och så får vi väl till slut ett paradis här på jorden. Ja, vi ska sköta naturligtvis det uppdrag, det kall, den gåva vi har fått. Har vi fått gåvan att vara läkare eller någonting annat, så ska vi arbeta att till vår nästas bästa, givetvis. Men samtidigt så måste vi inse detta, att det blir inget jordiskt tusenårsrike. Den här världen är en dödens och jämmerns värld. Det är en jämmerdal. Men kom du ihåg, du som har fått frid med Gud av nåd alena, att du kan mitt i denna jämmer vara glad. Varför ska du också vara som hedningarna med hjärteoro och grämelse och ångest? Var lugn, var förnöjd. Och det är din lott här i världen, att mitt under din möda så kan det inte bli bättre än om du kan ha frid med Gud. Och då är inte lidandet och då är inte döden heller för dig någon olycka. Utan då får du äntligen flytta hem till Herren. Så lever vi i en värld med våldsgärningar och allt möjligt elände. Och det blir ingen lyckovärld här i denna tiden. Så har vi i 4, 7 till och med 8 den här önskan att bli rik. Det kanske är något att satsa på. Eller hur, Bill? Om vi bara kunde bli rika, då skulle det bli bra. Och ytterligare såg jag något som är fåfänglighet under solen. Många finns som står ensam och inte har någon vid sin sida, varken son eller broder. Och likväl är det inget slut på all hans möd och hans ögon blir inte mätta på rikedom. Och för vem mödar jag mig då? Och nekar för mig själv vad gott är. Och så detta är fåfänglighet och ett uselt besvär. Det som aposteln säger, alla söker sitt eget. Man tjänar sin buk. Och man sliter. Och längre fram kommer Salomo att visa vad oerhört mycket elände man får sen när man får äntligen massa pengar. Då kan man inte sova lugnt. Tänk om någon kommer och bryter sig in. Och har jag pengarna placerade på bästa sätt? Det är ständig oro och ständigt elände. En del tänker att det bästa är nog i alla fall och jag får nog frid om jag söker upp ensamheten. Det är lösningen. Jag går i kloster. Det är många som har tänkt så och tänker så alltjämt. Men inte heller det är lösningen. Munkväsendet var mycket populärt en tid. Det är delvis populärt än idag. Man tänker så här, det är så illa här i världen. Det är så mycket elände. Jag går och gömmer mig någonstans. Jag låser in mig. Det är så mycket ont i denna onda värld. Och så försöker man att lämna världen. Men det är inte heller någon lösning. I 4, 9 till och med 12 rekommenderar Salomo den mänskliga gemenskapen. Vi satt just och pratade om det nyss här vid kaffebordet. Tänk ändå, när man har frid med Gud i sitt hjärta, så dyrbar gemenskapen är. Att få vara tillsammans i bröders och systrars gemenskap. Och det är inte bara den gemenskapen som Salomo nämner. Han nämner också den äktenskapliga samvaron. Ja, han säger så här. Bättre är att vara två än en. Ty de två får större vinning av sin möda. Om någon av dem faller så kan ju den andra resa upp sin medbroder. Men veden ensam om han faller och inte en annan finns som kan resa upp honom. I vår tid, där det är så socialt välinrättat, lär det vara större ensamhet än någonsin. Människor är så förfärligt ensamma. Och en del sitter någonstans och har det bra ordnat med både säng och mat. Men ingen besöker dem. De är ensamma. Och så talas det om två ligger tillsammans så har det varmt. Men hur ska den ensamme bli varm, Ulrik? Det går ju inte. Om en någon kan slå ner den som är ensam så håller dock två stånd mot angriparen. Och en tretvinnad tråd brister inte så snart. Ja, detta talar för sig självt utan kommentar. Så i 4:13-16 går Salomo in på ett exempel. Salomo förbjuder inte mänskligt arbete. Det är inte det han vill låta. Han ska tänka, nu slutar jag arbeta. Jag bryr mig inte om att tjäna pengar. Jag sätter mig nu här och bara äter och dricker och tänker ungefär så här. Låt oss äta och dricka till imorgon ska vi dö. Nej. Det är det ogudaktiga tänkandet och dyrkandet av det skapade framför skaparen. Han förbjuder inte alls arbete. Vi ska ta vara på den lott vi har fått och i trohet arbeta och bruka det som har givits åt oss. Men han förbjuder bekymmer och ängslan. Han kräver arbete, men han förbjuder bekymmer och ängslan. Och att man bygger upp hela sitt liv och sin tillvaro och sin frid på mänskliga ansträngningar och gärningar. Det håller inte. Det är förfänglighet. Det rasar ihop snart alltihop. Och så säger han i 4:17 då att det bästa är ju att höra Guds ord. Bevara din fot, när du går till Guds hus. Att komma dit för att höra är bättre än något slaktoffer som dårarna frambär. Ty de är oförståndiga och gör så vad ont är. Kapitel 5, vers 1-6 talar han om våra ord. Våra tanklösa ord, vår obetänksamhet, tanklösa löften och sådant. Se där, mycken tanklöshet och fåfänglighet är. Där är också en myckenhet av ord. Ja, Gud må du frukta, slutar han den avdelningen. Och så hinner jag nog också säga lite om pengarna. Och då är vi 5, 9 till och med 16. Hur är det då om jag nu får pengar? Den som älskar pengar blir inte mätt på pengar. Och den som älskar rikedom har ingen vinning av den. Också detta är fåfänglighet. När ägodelarna förökas blir också det som äter av dem många. Och till vad nytta är det då för ägaren utom att hans ögon får se den? Söt är arbetarens sömn vare sig han har litet eller mycket att äta. Men den rikes överflöd tillåter honom inte att sova. Ett bedrövligt elände som jag har sett under solen är det att hopsparad rikedom kan bli sin ägare till skada. Och om rikedomen har gått förlorad för någon genom en olycka så får hans son, om han har fött en son, alls inget av den. Sådan som han kom ur sin moders liv måste han själv återgå bort, lika naken som han kom. Och för sin möda får han ingenting som han kan ta med sig. Jag trodde ju hedningarna, de försökte ju ta med sig det där i graven sen, men det var ju ganska fåfängligt. Också det är ett bedrövligt elände. Om han måste gå bort alldeles sådan som han kom, vad förmån har han då av att han så bemödar sig för vind? Nej, alla sina livsdagar framlever han i mörker, och mycken grämelse har han och plåga och förtret. Och så kommer då efter det här då, det som jag har funnit vara bäst och skönast för människan, det är att hon äter och dricker och gör sig goda dagar vid den möda som hon har under solen. Medan de livsdagar varar som Gud ger henne. Till detta är den del hon får. När förbannelsen skildras i skriften, då används ofta bilden av att man har kanske fått bygga sig en vingård eller ett hus. Eller man har fått sig en hustru. Men sen så får man inte njuta av det. Just när man ska till och skörda vingården så kommer någon och skövlar och tar ifrån henne. Just som man ska gå in i det färdiga huset så slås det ner i ruiner. Just som man ska till och ta emot sin hustru så kommer en annan och norpar henne. Förbannelsen. Välsignelsen. Det är att verkligen få glädja sig åt och ta vara på de gåvorna eller andra gåvor som man får. Det är inte alls finare och bättre att försöka vara asketisk och tro att det är frommare om man låtsas som vi inte får några gåvor. Och det vi får, det gömmer vi undan och säger, ta inte vara på det. Utan vi ska alltså mitt under vårt arbete och vår möda som vi ska sköta under Guds fruktan och i trofasthet, njuta av och ta vara på allt det goda Gud ger oss här. De få dagar vi är här. Och det kan vi göra i glädje och förtröstan om vi har frid med Gud genom Herrens ord alena. Jag skulle egentligen vilja gå igenom hela boken, men nu är tiden så gott som ute. Och jag hinner inte detta. När predikaren till slut slutar boken så talar han om oss ungdomar. Och då menar han oss gamlingar, lika väl som de unga. Alltså, nuet är vår ungdomstid. Nu, idag. Och då tänker man, jag är väl ingen ungdom som ska njuta livet och ta vara på vad vi får och glädja mig. Glädjig du yngling i din ungdomstid. Låt ditt hjärta unna dig fröjd i din ungdomstid. Ja, men jag har så ont i höften och jag har ont i huvudet. Ja, det måste vara. Men du har förmodligen en ondare kanske imorgon. Och övermorgon så kan du inte ens stå på ett ben. Var glad att du kan stå kanske på ett ben idag. Och tag vara på och gläd dig förtröstanfullt åt det du har fått medan du här lever. Det är din ungdomstid. Och det är klart att det kan inte hedningen göra. Utan han klagar och han gnäller. Men vi som har frid med Gud i våra hjärtan, vad gnäller vi för? Och varför är vi så nervösa och så oroliga och ängsliga? Så manar hela den här boken till en glad Guds förtröstan och tacksamhet, till förnöjsamhet. Vi bygger ju inte vårt hopp varken på skratt eller gråt, varken på mat eller kläder. Allt detta får vi bruka och ta emot i tacksamhet. Men vi bygger ju vårt hopp på det osynliga goda som är vårt redan nu. Och som blir synligt en gång på den yttersta dagen. Amen.